Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Programmet som följer är en del i serien om Örnsköldsviks industrihistoria.
Utvecklingen av stridsfordon 90. År 2005 fick Alfons Ljungströms medaljen som ett erkännande av konstruktionskvaliteten i just stridsfordon 90. Alfons intensitet i arbetet beskrivs bra av vad en av mina medarbetare sa, nämligen: Alfons är nog den enda konstruktör som jobbar så att han blir svettig.
Ture har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv på Hägglunds mellan 1965 och 2004. På Hägglund och Söner arbetade Ture med produktionsteknik, materialteknik och då främst avseende svetsning, värmebehandling och ytbehandling. Senare kom Ture också att ansvara för kvalitets- och miljöstyrning på Hägglunds vehikel. Och under denna tid var han också medlem av företagets ledningsgrupp.
Vi ska tala om Hägglunds militära produkter tillverkade av Hägglunds fordonsdivision, Hägglunds vehikel, Alvis Hägglunds och idag BAE Systems Hägglunds. Men först lite bakgrund. Redan på 1930-talet var Hägglunds duktiga på svetsning. Något som man lärt sig genom sin busstillverkning. Svetsningen blev också något av en dörröppnare för Hägglunds till den militära produktionen. Försvaret var i skriande behov av flygplan då andra världskriget brutit ut. Saab hade inte kapacitet att producera då man var upptagna av andra projekt. Från utlandet kunde man inte heller köpa sådana då vapenembargo rådde. Följden blev att flygförvaltningens flygverkstad i Ulvsunda fick uppdraget att ta fram ett jaktflygplan som fick beteckningen J-22. Ett krav var att i möjligaste mån skulle enbart svenskt material användas i konstruktionen. Aluminium fick inte användas då Saab behövde allt som tillverkades i landet. Resultatet blev ett skelett uppbyggt av stålrör. Det skelettet fick Hägglunds tillverka. Kanske någon lyssnare minns att det haft en cykel där det i reklamen för den stod att det var flygstål i ramen. Det var precis den typen av stålrör som var stommen i J-22. Om J-22 blev en dörröppnare så blev nästa flygplansprojekt skolflygplanet SK-25 ett stort kliv upp på kompetenstrappan för Hägglunds. Fortfarande gällde det enbart tillverkning efter ett tillhandahållet konstruktionsunderlag som tagits fram av KAFT, Kungliga armétygförvaltningen, föregångaren till FMV, Försvarets materielverk. Nu lyssnar vi till Lady Be Good med Benny Goodman. Inför det här uppdraget ordnade Gösta Hägglund i samarbete med Hermods en 2 terminers yrkesutbildning på kvällstid för över 200 verkstadsarbetare. Det var endast 3 som inte fullföljde studierna. Om vi summerar vilka resurser Hägglunds hade i början på 50-talet för att möta dåtidens krav på en militär tillverkning, så såg det ungefär ut så här. Man hade ingen egen konstruktionskompetens, men det behövdes inte heller då Kraft svarade för detta. Man hade mycket god utrustning och kompetens för att tillverka svetsade grovplåtskonstruktioner. Man hade det mesta man behövde i verktygsmaskinväg och många välutbildade maskinoperatörer och mättekniker. Det fanns också några klurgubbar som kunde lösa nästan alla till synes olösliga problem. Ett minus var nog ändå att produktionsutrustningen var så utspridd och att lagerstyrningen, det vill säga att veta var alla varor befann sig i produktionskedjan, var mindre bra. Men det var inte Hägglunds ensamma om vid denna tid.
Den första större försvarsbeställningen avseende militärfordon var torn till en ombyggd stridsvagn som konstruerats och tillverkats av Landsverk under andra världskriget. Landsverk i Landskrona var då den enda tillverkaren av stridsfordon i Sverige. Ombyggnaden innebar att vagnen försågs med ett nytt torn med en 7,5 cm kanon, vilket gav beteckningen stridsvagn 74. Återanvändning var vanligt vid denna tid. Kanonerna var gamla luftvärnskanoner från 1936 och 37. Totalt tillverkades 225 vagnar med leveranser mellan 1957 och 60. Tillverkningsunderlaget kom från försvaret och halva antalet torn gjordes av oss. Den andra delen av Landsverk. För oss innebar uppdraget endast tillverkning, i huvudsak svetsning av tornkropp och monteringsarbete.
Bakgrunden till att Kraft såg oss som en lämplig tillverkare av stridsvagn 74 var Hägglunds kompetens avseende svetsning och svetsutrustning, där materialet i tornet var mycket svårsvetsat. Nu infördes svetsplaner, kontrollplaner och röntgenkontroll vid produktionen. En annan orsak till att Hägglunds fick uppdraget var att tillverkningen av flygplanet SK-25 varit lyckosamt med en produktion av hög kvalitet.
Stridsvagn 74 ingick i pansarbrigaderna fram till 1967, då stridsvagn S började levereras till förbanden. Därefter fanns vagnen i infanteriets stormkanonkompanier fram till 1981. Nästa större beställning blev pansarbandvagnen PBV 301 som utvecklades som en tillfällig lösning i väntan på att PBV 302 skulle levereras. Denna typ av vagnar har som huvuduppgift att ge pansarförbandens skyttesoldater en skyddad transport. Vagnen i PBV 301 bestod av ett chassi från en gammal stridsvagn modell 1941 som nu försågs med ett nytt överrede. Vagnen fick också en 20 mm överliggande automatkanon tillverkad av Bofors, där skytten var under pansarskydd även vid skjutning. Detta grundkrav överfördes också till den nya pansarbandvagnen PBV 302.
Även PBV 301 konstruerades av Kraft och 220 vagnar tillverkades under 1962 och 63. En av upphovsmännen från försvaret, Olle Järp, kom nu upp till Örnsköldsvik. Senare var han under många år FMVs kvalitetsansvarige på Hägglunds avseende militära produkter.
Och nu lyssnar vi på en riktig 50-talsklassiker med Fats Domino.
Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. fine year. The monster's here. On Blueberry Hill. It lingered until my dream came. The wind in the willow played love's sweet melody. But all of the vows we made were never to be. We're apart. But all of the vows we made were never to be. We're apart. You're gonna be still. For you are my thrill.
Efter PBV 301 kom PBV 302 som blev vårt första utvecklingsuppdrag. Denna vagn utvecklades för att efterträda den föråldrade PBV 301 som chassimässigt hade sitt ursprung från andra världskriget. Som ett alternativ till egen utveckling i Sverige provades den amerikanska pansarbandvagnen M113. Men då det inte gick att strida från vagnen på samma sätt som med PBV 301 så utgick detta alternativ. Till bilden fanns också den politiska viljan i Sverige att vara neutralt och därigenom i stor utsträckning utveckla och tillverka försvarsmateriel inom landet. 1961 vann Hägglunds orden i konkurrens med Landsverk.
Att Hägglunds anförtrodde att också konstruera och utveckla vagnen var att försvaret avvecklat sin egen konstruktionskompetens i den nya organisationen FMV. För Hägglunds del innebar det att ett 20-tal unga ingenjörer rekryterades. Det utgjorde sedan också stommen i de grupper konstruktörer som utvecklade efterföljande fordonstyper.
PBV 302 är en vagn som motsvarar den amerikanska M113. Vi hade också en M113 i Örnsköldsvik som jämförelseobjekt. PBV 302 fick jämfört med M113 ett antal unika lösningar avseende både layout och uppbyggnad. En väsentlig komponent, bandet, togs dock från M113.
I ett senare skede togs ett egenutvecklat band med beteckningen M70 fram. Det hade kortare delning mellan plattorna för att minska vibrationerna.
Kvalificerade verktyg för beräkning och provning det saknades i princip helt. Till exempel möjligheten att mäta lastfall, den fanns inte. Jämförelser mot M113 utnyttjades naturligtvis i syfte att få en korrekt dimensionering av ingående komponenter. Den unika layout som finns i PBV 302 möjliggjordes huvudsakligen genom en liggande motor där den fasta besättningen satt ovanpå.
Vagnsbesättningen bestod av förare, chef och skytt.
Hägglunds betalade 1 miljon kronor för konverteringen av Volvo TD100 från ett stående utförande till att bli liggande, vilket innebar mycket låg höjd på motorrummet. Motorn med beteckningen THD100 blev därefter standardmotorn i Volvos bussar under lång tid. Transmissionen i övrigt bestod av en standard manuell lastbilsväxellåda från Volvo tillsammans med det mycket enkla styrsystemet kopplingbroms, som helt enkelt innebär att man bromsar ena sidans band. Vapenhuven hade en 20 mm automatkanon från flygplanet J29. Vid skjutning var skytten skyddad på samma sätt som i pansarbandvagn 301. Meranvändning av kanon och ammunition blev möjlig genom att J29, flygande tunnan, nu ersattes av J35 Draken i svenska flygvapnet.
Naturligtvis kunde armén då också använda den överblivna ammunitionen. Det gav dem en betydande kostnadsbesparing.
Vapenhuvens unika uppbyggnad med en sidoplacerad kanon möjliggjorde en mycket kompakt lösning. Tornlagret hade enbart en diameter strax över en meter. Denna kompakta konstruktion gav möjlighet till transport av 9 skyttesoldater utöver den fasta vagnsbesättningen, så dattransport är vagnens huvuduppgift. För att möjliggöra denna sidoplacering kom Elof Rova med en mycket innovativ och enkel lösning med en vridkompensator, som innebar att kanonens rekylkraft matades tillbaka till systemet, men i motsatt riktning. Det innebar att kanonkraften utnyttjades till att ge en motsatt riktad kraft och vapnet behöll en oförändrad inriktning mot målet.
Imponerande! Lite av att lyfta sig själv i håret. Elof Rova lade med detta grunden till vårt vapentekniska kunnande. PBV 302s vapenhuv exporterades också i stora antal till Schweiz och Norge, där det monterades på deras M113-vagnar. Det blev vår första större exportorder inom militära produkter.
PBV 302 blev mycket uppskattad och fick en synnerligen lång livslängd på över 50 år. Den utgick ur organisationen helt nyligen. Och inom parentes så har skrotningen inte gjorts fullt ut. Ett inte obetydligt antal är fortfarande i tjänst.
PBV 302 deltog bland annat i FN-uppdrag i Bosnien. Där bidrog det starkt till att FNs hjälpsändningar nådde fram till det hjälpbehövande utan att plundras av milisförband. PBV 302 serielevererades mellan 1965 och 1972. Totalt levererades 518 vagnar i grundutförande för pansarskytte och dessutom 129 vagnar i 5 olika specialutföranden. Sammanfattningsvis kan sägas att PBV 302 tillförde en grundkompetens avseende stridsfordon och stridsfordonsutveckling, något som blev grundläggande för efterföljande beställningar.
Och nu lyssnar vi på Lillbabs.
Ja, en tuff brud i lyxförpackningen, tuff brud i snyggt fodral, jag är ett litet stycke dynamit, maskerad till sockerbit, en liten hårding i guldinfattning. Det är kararnas ideal, här kan de välja mellan tvännebud, bud lady och raggarbrud. Aldrig kommer sagans prins om han går klädd i jeans, men till ett nobelt kvinns med diamant, det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé, jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ, och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt fodral.
Och det är en tuff brud i lyxförpackning, en tuff brud i snyggt fodral. En liten pinja
i prakt upplaga.
Det är det
av vackert ska.
Packningen frän dam som kan reklam, som backat upp sig själv på en piedestal. En tuff brud,
ingen bluff brud,
nej, en tuff brud i snygg fodral.
Ni lyssnar till Radio Nolaskogs, där Ture Svedlund och Alfons Falk talar om Hägglunds militära produkter i programserien Industripratarna.
1966 fick Hägglunds uppdraget att ta fram två försöksfordon. Ett i utförande för bärgning och ett för broläggning.
Det vill säga PBV 302 med varianterna bärgare och broläggare.
Försöksfordonen hade den uttalade inriktningen att de skulle utvecklas med utgångspunkt från pansarbandvagn 302. Vagnarna kom att betecknas bärgningsbandvagn 82 och brobandvagn 941. För bärgaren var det nödvändigt att vagnen var avsevärt tyngre än PBV 302. Tidigare arméförsök hade visat på att ungefär 20 ton behövdes för att bärga och boxera stridsvagn S som vägde strax under 40 ton. Vid bärgning var vagnen normalt vänd med akten mot bärgningsobjektet och förankring skedde med två stora markspadar som drevs ner i underlaget av vagnens tyngd.
Bärgningsvinschen baserades naturligtvis på den nyutvecklade hydraulmotorn Viking från Hägglunds.
I jämförelse med PBV 302 var chassit breddat och förlängt med ytterligare ett bärhjul. För att få tillräcklig styrnoggrannhet för utläggning och upptagning av bron så försågs båda vagnstyperna med en egen utvecklad hydrostatisk överlagringsstyrning i kombination med en mekanisk växellåda, nu med momentomvandlare. 24 bärgningsbandvagnar och 17 brobandvagnar tillverkades och i slutet av 1973 var samtliga vagnar levererade. Båda vagnstyperna fick relativt korta liv då FMV förmånligt kunde köpa överblivna Centurionbärgare från Schweiz. Något senare köptes också broläggare på stridsvagnen T-55 från före detta Östtyskland. Efter dessa vagnar kom infanterikanonvagnen IKV-91 som blev den sista vagnen som baserades på PBV 302. Och 1968 fick Hägglunds en beställning på tre försöksvagnar som fick beteckningen IKV-91. Beteckningen kommer från att vagnen var försedd med en 9 cm kanon och att den var den första vagnen med denna kaliber. Syftet med IKV-91 var att få ett stridsfordon som kunde utgöra ett mobilt pansarvärns- och understödsvapen som med spränggranater kunde ge infanteriet understödseld samtidigt som det kunde bekämpa kraftigt bepansrade stridsvagnar med pansarbrytande ammunition. Ett annat krav var att fordonets pris skulle vara väsentligt lägre än för en stridsvagn. Hägglunds vann ordern i konkurrens med Bofors och Landsverk, mycket beroende på att vi kunde erbjuda samhörighet med tidigare anskaffade pansarfordon. Med IKV-91 fick vi ansvaret att utveckla och tillverka ett mycket kvalificerat torn, men med låg vapenverkan, då en lågtryckskanon blev vald, vilket innebär att man förlitade sig helt på ammunition med riktad sprängverkan för pansarbekämpning. Huvudskälet till valet av en lågtryckskanon var att man fick en kanon med en låg vikt. Bara en tredjedel av vikten på en 105 mm högtryckskanon. Som ur vapensynpunkt var det önskvärda alternativet. Valet av beväpning kom från kravet på att kunna flyta utan tillsatsutrustningar. Vilket också gav att skyddsnivån blev lägre än den som fanns i PBV 302. Valet av en lågtryckskanon innebar givetvis låg utgångshastighet från kanonen. Och detta påverkar träffsannolikheten mycket kraftigt då skytten vid denna tid bedömde eller gissade avståndet till målet och hur fort det rörde sig. Kraven på träffsannolikhet var ställda på ett sådant sätt att den skulle vara lika bra som hos stridsvagnen Centurion som hade en 105 mm högtryckskanon. Denna kanon innebar en mycket flack projektilbana genom att projektilhastigheten var nästan dubbelt så hög som den som gavs av IKV 91s lågtryckskanon. Den första IKV-prototypen blev klar 1969 och den hade ett optiskt avståndsinstrument. Det gav ett uppmätt avstånd men till låg noggrannhet samtidigt som det innebar att avståndsmätningen tog lång tid. Resultatet blev låg träffsannolikhet. Framförallt då det gäller skjutning mot rörliga mål då man fortsatt var tvungen att gissa också målets hastighet. Man var mycket långt från ställda krav. För att möta kraven på träffsannolikhet var det absolut nödvändigt att ha ett noggrant mätt avstånd till målet och också kännedom om målets hastighet. En tvingande ändring blev att förse vagnen med ett sofistikerat eldledningssystem som innehöll en laseravståndsmätare och en eldledningsdator som gjorde att kanonen inriktades korrekt i sida och höjd. Detta innebar att skyttens felaktiga gissningar av avstånd och målhastighet inte längre fanns samtidigt som tiden till första skott blev mycket lägre. Träffsannolikhetskraven kunde nu uppfyllas. Med IKV 91 kom alltså det system vi har idag på stridsfordon 90 med en oberoende siktlinje som gjorde att skytten enbart behövde rikta mitt i målet oavsett målets hastighet och rörelseriktning. En mycket uppskattad egenskap var att vagnschefen kunde målspana oberoende av tornets läge via en maskinriktad observationshuv och därefter kunde chefen visa in skytten exakt mot ett nytt mål. Målväxling kunde alltså ske på mycket kort tid. Först idag finns denna funktion på moderna stridsvagnar där funktionen kallas Hunter Killer. 1972 fastställdes modellen efter diverse modifieringar och 212 vagnar beställdes. Mot slutet av 1978 var samtliga fordon levererade. Mellan försöksfordon och serie gjordes ett stort antal konstruktionsändringar som bland annat innebar att tornet blev större och flyttades för att få ett bättre flytläge. En mycket tveksam inställning hos konstruktörerna fanns vid denna tid. Man uttryckte det som det ordnade vi till serien.
Många och stora ändringar tillsammans med bristfällig provning resulterade i att samtliga vagnar togs tillbaka till Hägglunds för ett ombyggnadspaket som till stor del bekostades av Hägglunds. Lärdomen av det här är att större ändringar alltid måste verifieras före serietillverkning.
Genom tillkomsten av nya skydd, aktivt pansar, blev beväpningen otillräcklig. IKV 91 togs ur tjänst redan i början på 2000-talet. Rickard Lindström från FMV uttryckte det som en alldeles för tidig död för ett i övrigt mycket fint stridsfordon.
Med IKV 91 fick vi ansvaret för att utveckla och tillverka ett mycket kvalificerat torn med avseende på eldledning. Tornet var bland de första i världen med laseravståndsmätare och en eldledningsdator som gav en oberoende siktlinje. Det blev grundläggande egenskaper som nu finns i utvecklade former i våra torn.
IKV-91:s första serievagn levererades ungefär samtidigt som vi fick beställningen av bandvagn 206, vilket gav en relativt god kontinuitet avseende utveckling och produktion. Och anmärkningsvärt var de frekventa utvecklingsbeställningar som erhölls under denna tidsperiod. Och nu lyssnar vi på Cornelis Vreeswijk med en låt som lär vara skriven i Örnsköldsvik.
Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt? Vill jag lova? Fast en lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer. När vi latcha de charader, så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
Nu kommer vi till ett mycket väsentligt fordon i Hägglunds historia, bandvagn 206. För transport av trupp och tross i terräng använde armén hästekipage och traktorer ända till slutet på 1950-talet. Truppen tolkade antingen på cykel eller på skidor efter dem. I början på 1960-talet fick armén ett bandfordon, bandvagn 202, som speciellt för Norrlandsförbanden drastiskt ökade truppens rörlighet i terräng och i djup snö. Det här fordonet tillverkades av Volvo BM. Armén hade behov av ett nytt bandfordon med lastförmåga upp mot 2400 kilo, ställt mot 1000 kilo för 202an. 202ans goda framkomlighet måste dock kunna uppnås. 1971 lade FMV ut en anbudsförfrågan på ett sådant fordon. Flera svenska företag visade intresse, bland dem Volvo BM och Hägglunds. Hägglunds vann order 1974 på bandvagn 206, som den kom att heta. Det riktigt unika med Hägglunds koncept var lastförmågan, som slutligen blev 2000 kilo. Ökade med 100% jämfört med bandvagn 202. Och att den trots det fortfarande hade lika bra framkomlighet. Många duktiga anställda arbetade med bandvagnsofferten, men två personer som var starkt bidragande till att Hägglunds vann upphandlingen bör särskilt nämnas. Det var Bengt Eskilsson, som var marknads- och divisionschef på den militära sidan och med förflutet i armén, och Björn Andersson på tekniksidan, som tidigare också arbetat med pansarfordonen PBV 302 och IKV 91 och som nu ledde den grupp som tog fram konceptet. Beställningen omfattade tre typer av vagnar. Grundbeställningen utgjordes av tre omgångar försöksvagnar och därefter en option på 3600 vagnar. För att optionen skulle utlösas måste Hägglunds visa att man vid tredje omgången försöksvagnar nådde det av FMV fastställda kraven. Allt blev dock inte en dans på rosor visade sig under utvecklingsfasen. Många krav, både militära, civila och ekonomiska, finns att ta hänsyn till för att få ett väl fungerande fordon. Några exempel. Balansen mellan total fordonsvikt och det marktryck man maximalt kan ha för att ta sig fram i lössnö. En bra jämförelse är att bandvagn 206 inte skulle ha större nedsjunkning i lössnö än en skidåkare på 80 kilo på gammaldags skidor. Hög tillförlitlighet. Det innebär att fordonet skulle vara operativt dugligt under lång tid och det betyder i sin tur att livslängden på vitala komponenter måste vara lång. God ergonomi för förare och soldater. Låga totala underhållskostnader för fordonet. Maximala tillåtna tider för byte av så kallade utbytesenheter. Band, bär och drivhjul, motor med mera. Kunna simma utan förberedelser. Uppfylla trafiksäkerhetskraven för lätt lastbil för att få köras på allmän väg. Lågt LCC, life cycle cost, det vill säga den totala livstidskostnaden, innefattande kostnaden för inköp, drift, underhåll och skrotning. Två väsentliga orsaker till att utvecklingsarbetet gick trögt var att Hägglunds undantaget för hydraulmotorerna ännu vid den här tidpunkten inte hade tillräckligt med egna provningsresurser. Att tiden mellan de olika förserieomgångarna var allt för kort för att erfarenheter från en omgång skulle hinna införas till nästa i tillräcklig grad. Resultatet blev att inte heller den tredje förserieomgången uppfyllde kraven. Tillförlitligheten var inte tillräckligt god, men ändå tillräckligt för att Hägglunds skulle få en sista chans. Nu gjordes en enorm kraftinsats, både på konstruktion och provning, under ledning av Bo Södersten, som nyligen blivit divisionschef för fordon. Och det lyckades. Hägglunds fick optionen på 3600 vagnar och BB 206 blev en framgångssaga. Här passade väl bra med Povel Ramels måste vägen till kyras och gunga så.
Vi lossar bananas i Göteborg och styra Atlanten förutan sorg, men strax därpå titta himmelgrå. Vi flyttar på vågen som tomma korg. Det kommer en vind putta till oss hit, det kommer en till putta till oss dit. Men så säg gott folk, kan ni svara på, är detta normalt, ska det vara så? Måste vägen till kyrras och gynga så? Kapten ursäkta, jag synga så. Puts väck min sömn i sista uns, bland utspill genever och tömmelduns. Samblas chibidarra, kränga hit. Samblas chibidarra, slänga dit. Banan inte vänt, så skynda på mot Kyras och låta gyngan gå.
Samlas chibidara, räcka hit. Samlas chibidara, slänga dit. Samlas inte vänta, så skynda på mot Kyras och låta gyngan gå.
Ta alla pinaler du kommer åt och lägg hela rasket på gammal plåt och skaka sen upp i himmelen. Just så flyttar livet på våran båt, där ingenting hittar sin rätta plats, där inte finns skola att sätta mats. Lyst till samma undran från alla håll, från badkar och pudding och pingpongboll. Måste vägen till Kyras och gynga så? Kapten ursäkta, jag synga så.
puts, väck min sömn till sista öns. Bland utspill genever och tummeldöns. Samblas chibidarra, kränga hit. Samblas chibidarra, slänga dit. Banan inte väntas att skynda på. Mot Curaçao och Tagingango. Samblas
chibidarra, kränga hit. Samblas chibidarra, slänga dit. Banan inte väntas att skynda på. Mot Curaçao och Tagingango.
Chippy chippy chip chip chippy dara, chippy chippy chip chip chippy dara. Från morgon till middag vi sätter i oss rader av godaste rätter vi. Ack smörgåsbord ifrån höga nord, så läckert med massor av fetter i. I magarna mötas all denna mat som förut har legat på skilda fat. Ut ur rockforost titta rädd mikrob och fråga passerande alla dob. Måste vägen till Curaçao gynga så. Kapten ursäkta jag synga så. Puts väck min sömn till sista öns. Bland utspill genever och tummeldöns. Samblas chibidara, kränga hit. Samblas chibidara, slänga dit. Banan inte väntas att skynda på. Mot Curaçao låta gyngango.
Samblas chibidara, slänga hit. Samblas chibidara, slänga dit. Banan inte väntas att skynda på. Mot Curaçao låta gyngango.
Hattjidillari apchibidara, hattjiduri amilubidara. Dock är vi ej först med vårt bredda rop. Låt vara vi gynga i 19 knop. Berömda män ifrån länge sen, jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svära vid varsin logg. Från Whisky da Gama till Kapten Grogg. Och Columbus röt ur historiens skägg.
Ge fan just stör mig, jag staplar ägg. Måste
vägen till Curaçao gynga så. Kapten ursäkta jag synga så. Puts väck min sömn till sista öns. Bland utspill genever och tummeldöns. Samblas chibidara, styra hit. Samblas chibidara, ändra dit. Banan inte väntas att skynda på. Mot Curaçao låta gyngango.
Samblas chibidara, kränga hit. Samblas chibidara, slänga dit.
Vår destination är en hemlighet. Vart vi far vår herre salenast vet.
Banan inte väntas att skynda på.
Nene salen inte väntas att skynda på. Mot Jamaica
låta gyngango.
Mot Honduras
låta gyngango.
Mot Baltimore
låta gyngango.
Mot Singapore
låta gyngango.
Mot Tokyo
låta gyngango.
Mot Luleå
låta gyngango.
Mot Curaçao
låta gyngango.
Jag är säker på att många av er lyssnare sett en hel del bandvagnar rulla omkring i Öviksområdet. Många av dem har varit vagnar som vi före leveranskontroll provkört, men som i många fall även på stickprovsbasis provkörts av kunden vid deras mottagningskontroll. Hur bandvagnsbeställningen påverkade produktion berättar vi om i nästa program. Vilka var det tre typerna av vagnar FMV beställde? Jo, det var en trupptransportvagn som antalsmässigt var störst. Den vagnen hade plats för 6 man i framvagn och 11 man i bakvagn. På taket fanns plats för soldatens utrustning. En radiobandvagn, principiellt lika trupptransportvagnen, men med radiooperatörerna i bakvagnen. En pansarvärnsbandvagn med 4 mans besättning i framvagn. I framvagnen fanns också ett rekylfritt pansarvärnsvapen för förbandets egen skydd. Senare beställde FMV flera typer av specialvagnar baserade på trupptransportvagnens utförande. Det försågs med olika typer av utrustning, till exempel radar, utrustning för signalspaning och så vidare. Totalt köpte FMV 4728 vagnar. I och med bandvagn 206 kom Hägglunds att bli en stor aktör på exportmarknaden. Första utländska kund var Finland, som liksom Sverige hade varianten med bensinmotor. Norge, som var nästa köparland, var den första med dieselmotor. Därefter blev det dieselmotorvarianten som gällde. Utöver Finland och Norge såldes vagnen bland annat till USA, England, Tyskland, Italien, Holland, Sydkorea. Bandvagn 206 såldes också i civila versioner, till exempel som räddningsbandvagnar. Största antalet civila vagnar såldes till Kina, där det användes vid prospektering av olja vid Gula Frodens delta. Många av de stora exportbeställningarna kom att ligga parallellt med tillverkningen till svenska försvaret. Under vissa perioder tillverkades fler än 1000 vagnar per år med en toppnotering på 1300. Sammanlagt tillverkades cirka 11 000 bandvagn 206 med plastkaross. Vagnen kom att användas i mer än 50 olika länder i mer än 50 varianter. Flexibiliteten i grundkonstruktionen och förmågan att operera i olika miljöer skapade förutsättningarna för det här. Vad sägs om att den användes i arktisk klimat med temperatur ner till minus 50 grader och ännu lägre? I tropisk klimat med temperatur upp till plus 50 grader Celsius? Som avslutning vill jag ge en kort citat vad en norsk general sa i sitt tal då han deltog i firandet när den 10 000:e tillverkade bandvagnen överlämnades till svenska försvaret. Jag tror ni förstår norskan. Han sa så här: Beltevogn 206 är ett glimrande köretöj. Det tycker jag att alla som jobbat med bandvagnen på ett eller annat sätt ska ta till sitt hjärta. Vi lyssnar på Louis Armstrong-klassiken When the Saints Go Marching In.
Marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in, now when the saints go marching by, yeah. I would like to hit the numbers. Jacob come Edmund Hall with his clarinet now, big one out of the open. Lord, I want to be in that number. Here comes Trumpet Young and his trombone wailing. We'll be right back.
Vi har också tillverkat stridsvagnar på Hägglunds under 80- och 90-talen. Stridsvagnar kännetecknas av en stor och tung kanon i kombination med högt skydd, vilket gör att vagnarna har mycket högre vikt än exempelvis stridsfordon 90 och CV90. Under 80-talet gjordes en ombyggnad av stridsvagnen Centurion. Den mycket törstiga bensinmotorn med ursprung från flygplanet Spitfire ersattes av en amerikansk dieselmotor. Bränsleförbrukningen var ungefär 100 liter per mil. Den osynkroniserade växellådan, som innebar en enormt hög pedalkraft, ersattes också av en enklare typ av automatväxellåda som kom från amerikanska stridsvagnar. 82 vagnar byggdes om och de fick beteckningen stridsvagn 104.
En annan är stridsvagn 122. Det är en 62 ton tung stridsvagn som också heter Leopard 2. Ursprungligen är det en tysk vagn. Den licenstillverkade vi under senare delen av 90-talet. Kunden var FMV. Bofors svarar för tornet, Hägglunds för chassit samt för sammanbyggnaden av tornet på chassit liksom för slutprovningen.
I nästa program om BAE Systems Hägglunds kommer vi att berätta om dagens vagnar och deras bakgrund. Som avslutning spelar vi Nere vid Piteälva med Ronny Eriksson.
Vi är ett folk av en färdig sort nere vid Piteälva. Och våran slogan är jävligt kort: det kan vi göra själva. Ja, vi är ett fredigt folk un oss nere vid Piteälva. Och ingen behöver tänka åt oss, för det kan vi göra själva. Och kommer det gubbar när det val nere vid Piteälva, behöver de inte hålla något tal, för det kan vi göra själva. Och vi vill inte ha löften från AMS nere vid Piteälva, för tingel, tangel och billigt krams, ja, det kan vi göra själva. Och vi behöver ringet systembolag nere vid Piteälva, för läskedrycker av alla beslag, ja, det kan vi göra själva. Vi lever och älskar som sig bör nere vid Piteälva, och det professorerna gör i rör, ja, det kan vi göra själva. Ja, vi skiter i order och direktiv nere vid Piteälva, leva våra egna liv.